Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
Elva. Kabul by night. November 2012. Åter i Kabul känner jag ett starkt behov av normalitet. Vilket för mig som är född och fostrad i den svenska kulturen är liktydigt med att supa. Lyckligtvis har det omfattande inflödet av biståndsarbetare, diplomater, säkerhetspersonal och lyxsökare skapat en kosmopolitisk och lätt bizarr krogscen. Varje kväll skrålar utlänningar på krogar stängda för afghaner. Varje helg fylls privatfester, organisationsfester, företagsfester av den törstiga hord som utgör Kabuls internationella societet. Landets största mediebolag, Mobi, ger ut ett livsstilsmagasin som riktar sig direkt till denna grupp. Afghan Scene, med skvaller, trivselreportage och mingelbilder. Lite som ett Stureplan.se, fast för en krigszon. Vi blir inbjudna till svenska ambassaden för att dricka upp våra skattepengar. Nytillträdde Peter Semneby, sedan 2 månader Sveriges högsta representant i landet, är lågmäld och vänlig. Jag och ambassadören diskuterar politik och populärkultur och kommer bra överens. Eller ogillar åtminstone samma filmer. Någon gång ska han skriva sina memoarer, säger Peter. Han tjänstgjorde på Sveriges ambassad i Sovjetunionen och förklarar att det finns mycket att berätta. Jag tror honom. Diplomatskvaller är det bästa skvallret. Det handlar om amerikanska generalers egenheter, dolda agendor och internationellt rävspel. Och ger i kombination med salongsberusning en oslagbar känsla av att verkligen vara i salongerna. Senare på kvällen när mottagningen snart är över och de flesta gästerna bet sig hem är stämningen uppslupen. Afghanistankommitténs landschef försvinner iväg med en grupp finska diplomater. Grannlandet har uttryckt intresse för att finansiera ett av organisationens projekt och miljoner ligger i potten. Men villkoret är att detaljerna förhandlas i bastun. Några svenska ambassadtjänstemän diskuterar medborgare som hamnar i trassel utomlands. De är frustrerade över mängden energi och pengar som går åt till att undsätta äventyrare som begett sig till länder UD avråder från att besöka. Många verkar ha bilden av att ambassaderna är servicecenter, säger sympatiske Jonathan. Det är de ju inte. Det är Sveriges representation utomlands. Hans gängliga arbetskamrat fnyser hånfullt. Det är för att svenskar är så bortskämda, säger han med avsmak. Man är van vid att man bara kan lyfta på telefonen så finns samhället där och ger en allt man vill. Man tror alltid att det är någon annan som ska lösa ens problem. Den dyra kostymen som är för stor får honom att se överklass ut. Det är bara överklassen som köper dyra kostymer utan att bry sig om storleken. Medelklassen ser omsorgsfullt till att de passar. Arbetarklassen köper inte dyra kostymer. Det är 10-tal öl jag druckit reagerar omedelbart. Jag förklarar i förebrående ton att maskorna i det sociala skyddsnätet har tunnats ut betänkligt och att hans bild definitivt inte längre stämmer överens med verkligheten, om den någonsin gjort det. Att hans resonemang osar lumpet klassförakt och att han inte borde generalisera en erfarenhet som bara gäller hans egen privilegierade samhällsgrupp till att gälla hela samhället. Jag tar hans trumpna reaktion som intäkt för att min inte helt vattentäta slutledning om sambandet mellan kostym och socioekonomisk status var korrekt. Han varken svarar eller pratar mer med mig under resten av kvällen. Diplomatkollegan Jonathan tycks dock ha viss behållning av angreppet. Senare får jag reda på att han är gammal punkare. Ibland känns biståndsbranschen som en samling tonåringar med för mycket pengar. Vi blir inbjudna till Halloweenfest. Av mejlet framgår att det inte finns parkeringsmöjligheter och att vi inte får ta med oss skjutvapen. I gengäld får vi klä ut oss och möjlighet att delta i en kostymtävling. Kategorierna inkluderar mest olämpliga och bästa ursäkt att vara slampig. Strax efter midnatt är den fria baren nästan torrlagd. Plötsligt ligger istället en papptallrik med färgglada piller på bordet. En stund senare är de borta och dansgolvet hetare än någonsin. Medlemmarna i District Unknown dansar inte. Afghanistans första och enda metalband har en attityd att upprätthålla. De är några av ytterst få infödda som äger tillträde till utlänningarnas slutna värld, och för dem är festerna en fristad. För i Afghanistan är hårdrock fortfarande farligt. Jag blir hotad varje dag. Till och med på universitetet där jag går, där folk verkligen borde veta bättre. De har sett bilder på mig där jag gör så här, säger Yusuf Sultani och formar ena handen till det internationella hårdrockstecknet. Jag försöker förklara att det inte är ett satanistiskt tecken, att hårdrockar alltid gjort så här. Det handlar bara om estetiken. Han är bandets sångare och bär en vit mask av gips och gasbindor. Ikväll är den bara en rolig detalj på en fest som tveklöst skulle väcka ilska hos de som hotat honom. Men bakom masken finns en berättelse om riskerna det innebär att ta sig kreativa friheter i ett land som Afghanistan. District Unknown bildades 2008 och gjorde sina första spelningar året därpå. Trots att tillställningarna var små och publiken på sin höjd uppgick till några dussin bekanta började ryktena snart spridas. Och på ryktena följde uppmärksamhet från krafter som de ganska snälla hårdrockarna bedömde att de inte kunde försvara sig mot ensamma. Det slutade med att vi kontaktade myndigheterna, berättar trummisen Pedram Forsani.
När vi kom dit visade det sig att säkerhetspolisen redan spanade på oss, för att de trodde att vi var satanister.
Efter en del förklaringar accepterade säkerhetstjänsten att bandet inte var en djävulsdyrkande sammansvärjning. Andra kritiker var inte lika lätta att blidka, och District Unknowns framtid tycktes lika osäker som landet. Vi klippte håret, ändrade stil och slutade spela i 4-5 månader. Det var verkligen illa, säger gitarristen Qais Shagazi. Sen började vi använda maskerna. Dessa masker, ursprungligen en säkerhetsåtgärd, blev under flera år en integrerad del av District Unknowns scenidentitet och kastades först nyligen. För några månader sedan gjorde bandet sin hittills största spelning inför en publik på 400 personer. Strax innan de gick upp på scen beslutade medlemmarna att visa sina ansikten. Pedram beskriver en känsla av befrielse och sorg över att friheten ofrånkomligen är förknippad med fara. Till och med under spelningen när 100 personer headbangade framför oss och allt borde ha varit perfekt, så tänkte jag på vad som skulle hända nästa dag. TV hade varit där och alla skulle kunna se vad vi hade gjort. Du kan aldrig gå helt in i musiken. Till det yttre påminner moralpaniken om Sivert Öholms berömda överreaktion när W.A.S.P. skapade rubriker på 1980-talet. Men i Afghanistan är striden mellan tradition och modernitet långt blodigare än när Ozzy Osbourne blev huvudet av en fladdermus på scenen. Insatserna är högre och offren är människor.
När en spelning planeras är säkerheten alltid högsta prioritet.
På ett sätt är den rädsla hårdrockarna i Kabul provocerat fram välgrundad. District Unknown vill ha ett annat samhälle. Men revolten är samtidigt förenad med en uppriktig respekt. Upproret handlar inte om att förkasta, utan om att förändra. Vi försöker inte härma ungdomskulturer i Sverige eller i väst, säger Pedram. De gör coola saker, men det är annorlunda här. Vi är djupt rotade i det här landet Du kan inte förstå vad en afghansk familj betyder om du inte bott här i flera år. Kabuls unga har bara en enda subkultur.
Identitetskonstruktionen grundar sig i deltagandet i västerländskt influerade uttryck. Och de olika inriktningarna har ännu inte nått den kritiska massa då de distanserar sig från varandra och definierar sig genom sina skillnader.
Olika genrer och stilar ses som ett slags smörgåsbord inom den gemensamma subkulturen. För Qasem är hårdrocken och graffitimålandet fortfarande integrerade delar av samma konstutövande. Samtidigt har scenen börjat växa sig så stor att den förmår alstra ett sunt mått av konflikter. Subkulturens tillblivelse hänger intimt samman med den höga koncentrationen av utlänningar i huvudstaden. District Unknown bildades sedan en australisk journalist introducerat medlemmarna för varandra. Indiebandet Kabul Dreams upptäcktes av en grupp västerlänningar i replokalen bredvid och blev inbjudna att agera förband på en fest hos nyhetsbyrån Reuters. Nästföljande dag var den exotiska musikunderhållningen en världsnyhet, på gott och på ont. Tidvis hade bandet så många intervjuer att de inte hade tid att repa. Kabul Dreams och District Unknown kommer inte överens. Rötterna är delvis triviala. Bägge uppfattar sig som Kabuls äldsta band och har över internet bråkat om sakförhållandet. Men oenigheterna kommer också ur en skillnad i synsätt, som i förlängningen utgör ett embryo till subkulturell diversifiering. De lite farliga killarna i District Unknown tycker att de mer välartade i Kabul Dreams ägnar sig åt falska idyller och förljugna fantasier. Att skriva gullig musik här är som att titta på någonting fult och försöka lura sig själv att det är vackert, säger Pedram. Att sjunga om hur kär man är i sin flickvän och vilket vackert hår hon har är skitsnack. Så ser inte vardagen ut. Verkligheten här är inte vacker. Och om vi skriker istället för att sjunga, är det för att fånga det. I det egna materialet är samhällsengagemanget explicit. 2 seconds after the blast beskriver en ung Kabulbo faller offer för en självmordsattack. My Dying Bride, som införlivar traditionella afghanska melodier, tar sin utgångspunkt i de upprepade incidenter där ISAF-styrkor av misstag bombat bröllopsfester. Men även Kabul Dreams har politiserats. Bandet ägnade sina första år att framföra näpna popstycken för en importerad publik, men valde sedermera att orientera sig mot sina inhemska generationskamrater. Första gången vi spelade för afghaner var vi väldigt nervösa. Men efter första låten fattade vi att det gick bra. Det var fantastiskt, säger basisten Siddique Ahmad. Samtidigt förbyttes texterna om ungdomlig kärlek gradvis mot reflektioner över vad medlemmarna dagligen såg runt omkring sig. Jag vill egentligen inte kalla låtarna politiska, för det här är begreppet politik en annorlunda mening. Men att syssla med samtida musik är alltid politiskt per se. Vi började skriva låtar om enkla saker, som relationer. Sen utvecklades det till att börja handla om samhället. Det var ingenting vi planerade, säger Siddique. När vi först startade bandet var vi tonåringar, säger sångaren Salaman Kardash. Vi tog musiken på allvar då också. Men det var inte som nu. Situationen i det här landet förändras och vi försöker spegla det. Om man jämför med våra första låtar är texterna mer intressanta nu. De har mer innehåll. Och även Kabul Dreams tvingas utstå hot. Det första vi blev anklagade för var att föra hit västerländsk kultur, säger Siddique. Det är sant till viss del. Men om vi inte gör det kommer de unga ändå att lyssna på det. Det är en del av den kulturella globaliseringen. Uttryck och utövande är centrala beståndsdelar av varje subkultur, men långt ifrån de enda. Att vara del av en subkultur innebär också att acceptera en uppsättning gemensamma normer, värderingar och koder. Deltagandet är en form av fostran. Unga afghanska män har alltid haft en viss rörelsefrihet. Vad gäller unga kvinnor betraktas det i breda kretsar som en hederssak att all form av fostran, från födsel till giftermål, förmedlas genom familjen. Om steget till den självvalda sociala struktur som subkulturerna utgör är långt för de flesta unga män, är det ännu längre för unga kvinnor.
Ramika Kabiri har tagit det. Hon är 18 år och läser musik på Kabul University och hälsar genom att ta i hand, till råga på allt, inför manliga medstudenter. När jag kom hit tänkte jag, här finns det kunskap. Men de som är outbildade är bättre. De älskar musik. Om man frågar någon här om de vill spela gitarr svarar de bara, det är inte islam. Igår tog jag med min fiol och alla snackar skit om mig. De har bara hört att det inte är tillåtet. De visste inte ens vad det var. De kallade den lilla gitarren. Influerad av indisk hiphop började Ramika skriva egna texter på Dari, men övergick snart till engelska. Det handlar om tillgängliggörande, förklarar hon. Det är en möjlighet för oss att visa att vi har band och kvinnliga rappare här, och att världen får höra talas om vårt land. I låten Bershav, Lyssna, för hon sin generations talan jämt emot föräldrarnas. Jag tycker att refrängen är briljant. They tell us to do this, do that. It's time to tell the fact. I want to dance, I want to sing. They should be teaching girls these things. Jag rappar om den nya generationen, förklarar hon. Om tjejer och de problem vi har. Killar kan göra vad de vill. Ha på sig vad de vill. Hänga med sina kompisar på kvällen. Men om en tjej vill gå och handla med sina kompisar är det nej. Det är inte föräldrarnas fel. Det är inte talibanernas fel. Det är landet. Det finns en konstant stämning av rädsla. Veckorna efter att ett av hennes framträdanden sänds i tv var Ramika lovligt byte på universitetsområdet. Rädslan tog sig samma uttryck som den gör världen över. Den som bryter mot normen stöts ut. De som har mest att vinna på att bryta mönstret reproducerar det. De stoppar mig på vägen till klassrummet. Mestadels tjejer och sa, du spelade framför pojkar som dansade. Varför gjorde du det? Jag sa, sången var för er, ni har inte lyssnat. Det var mycket skitsnack. Men när jag hamnar i trubbel, då gör jag fler låtar. Jag kommer fortsätta, tills de ändrar sig. Kabul Dreams är flickidols material. District Unknown estetiserat ursinne. Hittills har publiken i stort sett varit densamma. Men i takt med att den vuxit har också åhörarna börjat definiera sig utifrån vilka de favoriserar. Det är lite som när fans till Rolling Stones tyckte att de var tuffare än de som gillar Beatles, säger en biståndsarbetare om rivaliteten. Musikerna är dock tvungna att umgås. Det finns få ställen att repa på, ännu färre där man kan spela in. Och bägge delarna kräver att du först lyckas få tag i bristvaran, instrument. Ibland får vi inte tag på instrument i spelningen heller. Då får man spela basen på akustisk gitarr. Eller kasta in en tabla istället för trummor, säger Quais. Han är den enda i District Unknown som inte var flykting under kriget. Som inte är medelklass. Han är också tveklöst mest rock'n'roll, Aro. Pedram är trött på att bli intervjuad. Istället vill han prata om ett rykte som gjort honom upprörd. Att death metal-giganterna i favoritbandet Opeth inte får den uppskattning de förtjänar på hemmaplan. I Indien är en konsert med Opeth lika stort som en konsert med Metallica eller Pink Floyd. Folk i Sverige fattar inte det, säger han upprört. När vi festade ihop flöt samtalet obehindrat. Nu är Pedram inte alls lika talträngd. Alla bara ställer samma frågor. Varför just metal? Vad kommer hända efter 2014? Kommer något nytt? Att ställa en förutsägbar fråga betyder inte nödvändigtvis att du är en dålig journalist. I teorin beror frågans kvalitet på vad svaret kan ge dina läsare. Men i praktiken måste frågan också få den du intervjuar att fortsätta prata. Jag frågar om hans flerfaldigt upprepade utsaga att ilskan över sakernas tillstånd naturligt ledde till uttrycket metal. Om Afghanistan visar sig gå en ljus framtid till mötes, ska han då skiljas från metal? Pedram blir lite ställd. Jag vet inte. Om jag kunde åka till en plats där alla var rika och ingen var sjuk i huvudet, skulle jag fortfarande spela metal då? Om jag kommer till himlen, skulle jag fortfarande göra metal då? Jag vet inte. Jag har inte varit där än. Om jag var lite mer hardcore skulle jag säga att jag ändå skulle hata alla och fortsätta. Men jag vet verkligen inte.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tolv. Det allra mest förbjudna. November 2012. Vi har stämt möte med Jeff på en grillfest. Han kommer från Irland, arbetar för FN och är öppet homosexuell. Såväl FN som biståndsbranschen är toleranta miljöer, men kanske inte fullt så vidsynta som den belevade atmosfären gärna lurar en att tro. Enligt Jeff finns det ett helt gäng homosexuella i Cabos internationella gemenskap. De har valt garderoben. Vi har sökt upp honom via kontakter eftersom vi har hört att han i sin tur kan sätta oss i kontakt med homosexuella afghanska män. En grupp så stigmatiserad att osynlighet är en överlevnadsfråga. Både jag och Kristoffer stödjer sexuellt likaberättigande. Anser att alla ska ha rätt att vara attraherade av eller olyckligt kär i vem den vill. Och säger till om någon drar osmakliga skämt. Det är inte det som driver oss. Vi drivs av möjligheten att göra ett världsunikt jobb. Det är lite av journalistikens heliga graal. Motsvarigheten till kartans vita fläck för en upptäcktsresande. Att vara det första ögonvittnet och skriva den ursprungliga berättelsen har en alldeles särskild lockelse och ger en alldeles särskild prestige. Jeff är hjälpsam men avvaktande. Som uppväxt i en strikt katolsk omgivning har han bokstavligen fått känna av homofobin in på bara skinnet. I Afghanistan är sexuella relationer mellan män ett brott och samkönad kärlek har ingen plats i den officiella berättelsen om landet. Att leva som öppet homosexuell är en omöjlighet och Jeff vill av förklarliga skäl skydda detta utsatta lands kanske mest utsatta minoritet. Det FN-organ han arbetar för driver i praktiken i hemlighet och utanför sitt egentliga uppdrag huvudstadens enda frizon för homosexuella män. Vi är de första journalister som ska få besöka den. Men först vill Jeff förvissa sig om att vi är schyssta killar. Det innebär alkohol. Irländska mängder alkohol. På något vis lyckas vi ta oss igenom prövningen med godkänt betyg. Men jag har inget minne av vad vi talade om de sista timmarna. Och när vi nästa dag beger oss mot vårt världsunika jobb lider jag av svår huvudvärk. Harchett arbetar liksom Jeff på FN och briefar oss innan avfärd. Formellt är frizonen en HIV-mottagning. Den drivs med myndigheternas goda minne, men villkoret för dess existens är att den kallas för någonting annat än den är. Hälsodepartementet är helt med på tåget, men föredrar att säga att mottagningen riktar sig mot sårbara grupper som har riskbeteenden, säger Harsett. Om vi skulle kalla det för ett program för manliga sexarbetare så finns det en risk att vi inte skulle kunna fortsätta. FN-kontoret har engagerat sig för att ingen annan gjorde det. Det finns inga organisationer, vare sig lokala eller internationella, som driver HBT-frågor i Afghanistan. I länder som Pakistan eller Nepal kan aktivister kräva sina rättigheter på gatorna, säger Harsett. Här är situationen en annan. Vi riktar enbart in oss mot HIV och AIDS. Det handlar inte om rättigheter. Men om mottagningen dessutom kan fungera som ett fredat utrymme så är det givetvis en fördel. Männen i detta fredade utrymme tar en risk bara genom att låta oss besöka dem. Grannarna i det omgivande bostadsområdet känner inte till frizonen som döljer sig bakom de pistagegröna murarna. Och för de som inte har någon annanstans att vistas är den personliga säkerheten beroende av det förhållandet består. Att leva som homosexuell i Afghanistan innebär inte bara social utfrysning utan även ett omedelbart hot mot liv och hälsa. Min familj vet ingenting, säger Iqbal. Om de visste skulle de döda mig. Han är 26 år gammal, homosexuell och prostituerad sedan 12-årsåldern. Efter att talibanerna störtades sökte han sig till Kabul från den östliga provinsen Khost. Med förhoppningarna om att en högre grad av anonymitet skulle ge en större individuell frihet har bara delvis infriats. Huvudstadens homosexuella lever ett liv i det fördolda. Hotet om våld, eller värre, är konstant. Samkönade sexuella relationer är straffbara med upp till 10 års fängelse. Men det stora problemet är inte lagen, utan den utbredda laglösheten. Manlig prostitution är utbredd. Men den som avslöjas som homosexuell riskerar att mördas av släktingar eller av religiösa fundamentalister. Iqbal berättar om en tillvaro där övergrepp är vardag och förövarna ofta bär uniform. Även om miljonstadens myller erbjuder ett visst skydd har många patrullerande poliser lärt sig känna igen Kabuls prostituerade och lärt sig att det är riskfritt att utnyttja dem. När vi är på väg till fester för att arbeta blev vi ofta arresterade av polisen. Sen tvingar de till sig sex. Det vänliga leendet försvinner när Iqbal berättar om hur han några dagar tidigare greps av sexpoliser och hölls kvar en hel natt. Jag hatar poliser, fräser han. Jag hatar alla i uniform. Jag har hellre sex med 20 personer gratis än att bli våldtagen en gång. Hans vänner berättar liknande historier. Läkarna på mottagningen bekräftar att de regelbundet måste vårda besökare som utsatts för grovt sexuellt våld. Mottagningen erbjuder inte mycket i fråga om rekreationsmöjligheter. På bottenvåningen finns medicinsk personal och ett undersökningsrum. På våningen över huserar Iqbal och hans olycksbröder i ett slags uppehållsrum. Spartanskt inrätt, där det inte finns mycket annat att göra än att prata, testa ögonskugga och dricka te. Men där ingen behöver dölja sin identitet. Här är det säkert, säger Iqbal. Vi jobbar inte på dagarna och har ingen annanstans att gå. För att verksamheten ska kunna fortsätta krävs ett stort mått av diskretion. Så stort att läkarna för sin egen säkerhet och för släktens anseende inte avslöjar någonting, ens för sina närmaste. Vi berättar inte för våra familjer vad vi jobbar med. Vi säger bara att vi arbetar på en klinik, säger en av dem. Samma försiktighetsprinciper tillämpas gentemot det omgivande grannskapet. Utåt sett är vi bara en hälsoklinik. Samhället här omkring och polisen vet inte att vi ger vård till män som har sex med män. Om de visste det skulle vi få problem. Det är väldigt känsligt i vår kultur. Ingenting i samhällsutvecklingen tyder på att toleransen kommer att öka, säger läkaren. Han ler urskuldande mot oss, som om han vill be om ursäkt för det samhälle som tvingar honom att ljuga för sin egen familj. Det behövs nog 1000 och åter 1000 år innan någonting förändras, säger han. Men vi kan åtminstone hitta vägar att förbättra deras hälsa. Läkaren förklarar för oss att homosexualitet vanligtvis orsakas av våldtäkt. Det är ett logiskt felslut. Övergrepp förutbestämmer inte läggning. Men informationen om levnadsvillkoren för Afghanistans homosexuella existerar knappt. Och nästan alla hans patienter har utnyttjat sexuellt i unga år. Den enda kvantitativa data som finns bygger på enkätundersökningar där mottagningens patienter ingått. Underlaget är litet, men tecknar en skrämmande bild. 40% rapporterar att deras första samlag var påtvingat. 28% uppger att de blivit våldtagna under det senaste året. Runt om i landet utnyttjas minderåriga bahabazi, dansande pojkar, sexuellt av vuxna män. I den kanske mest berömda samtidsromanen om Afghanistan, Khaled Hosseinis Flyga drake, är en våldtäktsscen berättelsens brännpunkt. Män våldtar pojkar, pojkar våldtar varandra. Övergreppen är ett centralt afghanskt trauma. Och precis som i resten av världen, tabubelagt. Iqbal och hans vänner berättar att deras typiska kunder är män som inte identifierar sig själva som homosexuella. Som ofta har hustru och barn. Och som inte döljer sina förehavanden för manliga vänner. Etiketten tycks vara ett större problem än den homosexuella praktiken. De är överens om att manlig prostitution är mer utbredd än kvinnlig. Det ligger i linje med något jag ofta fått höra. Att utomäktenskapligt sex är betydligt vanligare mellan män än mellan män och kvinnor. Särskilt i södern, där könssegregeringen är den striktaste i landet. I Helmand blev amerikanska marinkårssoldater så förvirrade när deras afghanska allierade flörtade med dem att militären lät tillsätta en utredning.
En uppmärksammad rapport drog slutsatsen att förekomsten av en kulturellt präglad homosexualitet tycks involvera en mycket större del av befolkningen än vad vissa forskare skulle hävda kan hänföras till naturlig läggning.
Äktenskap är ett ekonomiskt åtagande som är omöjligt för många. Och förutsatt att samtycke föreligger låter det positivt att människor söker njutning på andra håll. Men rapporten beskriver också hur ibland mäktiga befälhavare anses visa status att ta sig unga pojkar som sexleksaker. I ett land fullt av hierarkier tycks sexualiteten ofta ta sig formen av en maktordning som läggs ovanpå de redan befintliga. 22-årig Samir har vackra drag och en skugga av skäggstubb som pudret inte förmår dölja. Han talar engelska och kan berätta om de övergrepp han utsatts för utan tolk. Innan han började sälja sin kropp hade han flera bra jobb, bland annat inom TV. Men de fick reda på vem jag är och jag var tvungen att lämna. Vid ett tillfälle kidnappade Samir av tidigare kollegor. Under 24 timmar fick han varken mat eller vatten. Samtidigt utsattes han för upprepade våldtäkter. Utan att tänka mig för utbrister jag någonting om att det väl ändå måste vara bättre att dölja sin rätta identitet än att utsätta sig för återkommande tortyr. Frågan är i sig en form av kränkning. Men Samir tar inte illa upp. Han har själv tänkt på det, förklarar han, och kommit fram till att han hellre utstår lidandet än lever en lögn. Beslutet att leva i en värld av smärta är överlagt. Det är svårt här i Kabul. Min stora önskan är att kunna lämna Afghanistan. Men jag är lycklig med det här livet. Jag är åtminstone fri. Jag måste inte låtsas att jag är någon annan. Han ser så bestämd ut när han säger det. Och så stolt. Det är ett slitet uttryck. Men hans ögon lyser. När intervjun är slut dröjer vi oss kvar. Dricker te. Pratar. Titta på när dessa osannolika människor övar sina danser. Jag och Samir tar bilder ihop. Han lägger armarna om min hals och blickar förföriskt mot kameran. Någon nyper Kristoffer i rumpan. Och för några sorglösa ögonblick umgås vi på lika villkor. Det varar självfallet inte. Mörkret börjar falla. Iqbal, Samir och de andra torkar av sitt smink och lämnar mottagningens trygghet. Beger sig i skydd av skymningen mot de enda jobb de kan hitta. De går till fots. Vi åker bil. Ingen av oss säger någonting på en lång stund. Vi är bägge fullständigt medtagna av mötet med dessa män och deras vänlighet och deras värdighet. Vi bryr oss inte om det världsunika jobbet längre. Vi är bara så oerhört hedrade att få berätta deras historia.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.